Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiespararen. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som rådgivning eller liknande. Hur är läget, Ludén?
Det är jättebra med mig. Hur är det själv?
Det är bara bra. Vad är vi inte ganska nöjda över vädret som är just nu?
Jo, det är lite kyligt men det är ändå fint och uppfriskande.
Ja, det är så kul att också att vädret blir första kommentaren när vi öppnar upp det.
Verkligen, alltid så.
Men det är en stor grej här i Göteborg. Alltså det varierar väldigt mycket.
Ja, verkligen. I Borås är det ännu värre. Det regnar ju hela tiden.
Ja, så, exakt. Ja. Så det blir bara värre.
Men det påminner lite om börsen faktiskt, hur vädret är nu. Lite uppfriskande, yes, kan man säga. Väldigt. Det har ju gått upp nästan 10% den här månaden.
Ja, faktum är att november månad blev alltså en av de bästa månaderna någonsin. Upp 10%, så att det är väldigt, väldigt bra just nu.
Ja, det är helt galet.
Ja, men ärligt talat så kan jag säga att jag känner mig lite mer pessimistisk idag än vad jag gjorde förra veckan.
Ja, varför då?
Mycket som säger att det är... vad ska man säga, det är mycket som talar för att det kan bli en sättning. Och det är för dels att börsen står väldigt högt. Och det är lite så här, vad har vi haft på senaste? Vi har haft en ganska stor sektorrotation. Vilket har varit ganska omtalat för att den här sektorrotationen skedde så himla plötsligt och snabbt. Alltså, och då för att förklara så... Till exempel då så var ju tech-aktier väldigt, väldigt...
Speciellt gaming typ.
Ja, det gick ju väldigt, väldigt bra och det var många som hade investerat i det. Och sen då när de här nyheterna om vaccinet kom, då skedde det liksom bara på ett klick, en rotation där helt plötsligt så var det cykliska bolag som blev i fokus istället.
Corona-förlorare har ju gått jättebra.
Ja, exakt. Och sen så har det så analytiker snackat om det här och man har kommit fram till att förmodligen så är det en hel del algoritmer som ligger bakom den här rotationen.
Mm, förmodligen.
Ja, vilket har gjort att de har reagerat på direkten och därför har det liksom sålts väldigt mycket aktier i techbolag och sen så har man liksom de här algoritmerna liksom investerat mer i cykliska bolag för att vaccinnyheterna pekar på att en bättre framtid framöver.
Liksom. Ja, det diskonteras liksom.
Precis.
Men jag tror, alltså, det känns som att det kommer ju nya vaccin eller vaccinnyheter nu kontinuerligt. Och det kommer nog göra ett tag framöver. Mm. Men det känns som att börsen inte tar det på lika stort allvar längre. För det kändes som att när det väl kom första nyheten, då kändes det rejält i portföljen. Liksom. Alltså då, som du säger, den sektorrotationen var ganska brutal.
Mm.
Men det känns som att det mattas av lite nu ju fler som kommer. Alltså man liksom vänjer sig vid det. Marknaden vänjer sig vid det.
Ja, men sen tror jag också att marknaden ganska alltså fortsatt stark på... tack vare vaccinnyheterna. Så man är ju väldigt positiv.
Ja, precis. Ja. Men det känns som att det ändå, man, den vänjer sig vid liksom.
Ja, jo, precis. Mm. Men också, och där känner jag att det är samtidigt långt kvar till, till dess att vi faktiskt har blivit vaccinerade. Och sen också som vi snackade om, så här, vad finns det för risker med att ta det här vaccinet? Det vet man ju liksom inte heller. Nu säger ju liksom forskarna att det ska vara ett jättebra vaccin och att man kan vara väldigt lugn. Men vi har ju, alltså så här, man är ju lite ärrad från svininfluensan.
Ja, jag vet inte om jag skulle ta vaccin alltså. Jag vet inte.
Nej, jag tror dock att man har gjort en undersökning i Sverige och att det är ganska många svenskar som ändå vill ta vaccin. För att det är nog många som har insett att vi behöver få ett slut på den här pandemin. Mm. För det gör som så stor skada på så många håll och kanter.
Ja, verkligen.
Så att jag tror att det kan vara... Och sen också ett annat argument till att det kanske kan bli en sättning framöver. Är att det just nu är ganska många mixfonder som dels har investerat i sin portfölj då, dels är viktat mot aktier och dels mot obligationer.
Precis. Så man har både obligationer och aktier i fonden.
Ja, det är en mixfond. Exakt. Så och då vad som det som är grejen med såna här typer av mixfond är att antagligen måste ju de alltid bibehålla en typ av vikt mellan aktier och obligationer. Exakt, för att kunna liksom bibehålla en risknivå. Aktier innebär mer risk, så har du mer aktier så är det hög risk i mixfonden och vice versa. Och det som händer nu är att när också aktiers värde ökar, så ökar ju också aktiernas andel i mixfondens portfölj. Så den delen blir liksom större i värdet, vilket gör att fonden liksom får större risk.
Mm.
Och då måste fondförvaltaren göra någonting åt det här. Och därför så finns det då risk att, tror man, att man kommer liksom sälja av mycket aktier nu när börsen gått så himla starkt efter november månad och vikta om sig mer mot obligationer.
Och då kommer de börja sälja av aktier och då trycks kurserna ner då, tänker du?
Exakt. Så det där kan också vara en anledning till
det. Verkligen, det tror jag. Det är möjligt.
Ja. Men sen annars som man ser så börjar vi ju närma oss jul.
Yes. Och vad gör man då när man...
Man julshoppar.
Precis. Och den Black Friday har också varit nu.
Ja, eller Black Week till och med.
Black Week kanske man säger.
Ja.
Har du köpt någonting då?
Nej, jag har handen på hjärtat varit fullinvesterad i börsen. så jag har insett att det kanske är bra läge nu att plocka hem lite pengar. Dels för att jag behöver handla julklappar.
Ja, precis.
Dels för att den börsen står ganska högt just nu. Så att det kan vara ett bra läge.
Ja, det kan vara ett läge.
Nej, men sen så... Och man har ju sett att under hösten så har faktiskt... handeln i Sverige liksom rullar på ganska bra. Men man ser lite oro nu inför julhandeln.
Mm.
Att det finns en risk för minskad julhandel. Och då kommer vi till vårt avsnittstema. Ludde, vilka företag kan komma att påverkas av en minskad julhandel?
Det är betalkortsbolagen.
Ja.
Precis. Och vilka är det då?
Ja, i den här veckans avsnitt så kommer vi snacka om de här betalkortsbolagen och vad som skiljer dem. Och det är, då har vi valt att kolla på de största bolagen. Och,
vilken är den största?
På de liksom fyra första platserna så har vi, första platsen är Visa som har 52% i marknadsandel.
Oj.
Sjukt mycket.
Ja, det är jättemycket.
Mastercard ligger på 36%. Kort därefter, eller liksom snabbt därefter, så kommer Discover.
Mm.
Ett amerikanskt bolag, Discover alltså. Och sen lite längre bak kommer American Express. Och jag tror att det kan vara ganska svårt att förstå skillnaderna mellan de här bolagen. Speciellt om man är lite nyfiken på att investera i dem.
Verkligen, jag tror det skulle vara bra att veta skillnaden på detta.
Ja, så jag tror att det kan finnas... bra liksom skillnader här som vi tänkte ta upp och belysa.
Men vad är skillnaden mellan dessa bolag då?
Jo, då finns det då någonting som heter open loop model och closed loop model. Det här är den största skillnaden mellan bolagen. Visa och Mastercard kör enligt den så kallade open loop model. Och det innebär att bolagen endast agerar betalningsnätverk. Och då kan man undra sig, men vad menar ni då, liksom, betalningsnätverk? Jo, vi har ju, dels har vi kunden, privatpersonen. Sen har man en butik. Sen har man bank, där kunden liksom har sina pengar. Och däremellan, mellan butiken och banken, där finns en mellanhand som är betalningsnätverket. Så det Visa och Mastercard gör är att de ger ut kort som kopplats till banken. Och sen så ser de till att pengarna hamnar hos rätt part. Så att när kunden betalar med sitt kort i butiken så ser Mastercard och Visa till att pengarna dras från banken och hamnar hos butiken. Liksom. Så de är en mellanhand kan man säga.
Mm.
Och de tjänar pengar på att för varje gång kunden betalar med sin kort så sker en transaktion. Och då tar bolagen en transaktionsavgift från butiken.
Okej. Och hur mycket brukar den ligga på då?
Ungefär mellan 1,7 och 2%.
Okej.
Och så. Och sen då, om man ser då till Discover och American Express, så tillhör de istället någonting som kallas closed loop model. Och det innebär att de agerar både betalningsnätverk och bank.
Mm-hmm.
Så de, och det här är ju det innebär en ökad risk i osäkra tider, för att de har alltså kunder som har en skuld till...
Så de får den till kreditrisk kan man säga.
Ja, precis. Alltså, kunder som betalar på kredit får ju liksom en månadsfaktura som är fördröjd en månad. Liksom. Du får ju en faktura i november för det du betalade i oktober. Så det finns den här risken att kunden kanske inte har råd att betala.
Mm.
Och den risken ökar ju i osäkra tider. Så där, och så är det med banker också, liksom, de har ju också den risken. Men just att det medför en ökad risk. Men generellt sett så kan man säga att American Express och Discover får mer ut av det här, för att de tar även då ränta på den här krediten som banker också gör då. Så att de får både ränta och transaktionsavgifterna.
Mm, okej. Okay.
Från butiker och sådär.
Så lite mer risker i American Express och Discover än Mastercard Visa. Kan ja. Säga.
Men det är ju så här, det är det här klassiska liksom, risk och avkastning.
Mm, precis.
Discover och American Express har ju lite mer risk då, men samtidigt så får ju de mer utav kakan kan man säga.
Precis. Mm. Men Visa och Mastercard, de har ju en oligopolställning på den här marknaden. Mm. Det är väldigt svårt att ta sig in på betal... Alltså om jag skulle starta ett betalkortsföretag, så har det varit väldigt tufft för mig, för det kanske blir väldigt svårt för mig att bli accepterad i väldigt många länder.
Ja,
för du ser också att Mastercard och Visa och Discovery är väl de som har...
Discover,
ja. Menar. De har väl... De är tillåtna i mest länder.
Precis, ja. I alla fall Visa och Mastercard.
Ja.
Discovery är... Jag tror att de är mest... Jag tror de är accepterade mest i USA och även i Sydamerika.
Mm, men framförallt de Mastercard och Visa som är...
Mm.
De är accepterade mest.
Mm.
Och det gör att de får en oligopolställning.
Mm.
Vilket innebär att de får typ monopol, de här två jättarna.
Mm.
Detta eftersom att de här måste accepteras överallt.
Mm.
Och det blir nästan tvingande alltså för butiksägarna att kunna acceptera Mastercard och Visa. Och det här kommer vi återigen till med nätverkseffekterna. För ju fler som använder Visa Mastercard, desto mer måste ju butiksägare ha de här korten. Alltså att kunna acceptera dem här för att kunna få in sina betalningar och sina intäkter.
Alltså jag skulle nästan säga att vi som Mastercard har nått toppen på nätverkseffekter.
Ja, alltså, faktiskt. Alltså Warren Buffett måste ju älska detta.
Ja.
Och jag tror faktiskt att han har aktier i både Visa och Mastercard.
Ja, genom Berkshire Hathaway. Ja, hans investmentbolag där.
Precis.
Nej, men så att jag menar så här, i vilken butik du än går till, eller företag, eller whatever, då så här, då accepterar de Mastercard och Visa.
Ja, precis. Liksom,
nästan alltid. Om det inte är någon konstig butik i Bahamas.
Nej,
kanske.
Nej, vissa tar ju bara kontanter.
Ja,
men det går nog mer att man ska ha kort. Liksom.
Accepterar de kort så accepterar de helt troligtvis.
Därför vill man också, ha ett Mastercard och Visa-kort.
Ja.
Helst.
Ja, precis.
Och, men man kan också kolla vad som är skillnaden mellan dessa två. Och det är ju att Visa har ju högre marginaler än Mastercard.
Mm.
För Mastercard satsar mer på tillväxt.
Mm.
Som ett till exempel då, så har omsättningstillväxten de senaste 2 åren på Mastercard varit 16% mot Visas 11,8.
Mm.
Så Visa växer inte lika mycket som Mastercard. Så Mastercard tar ju marknadsandelar.
Mm.
Och är en liten uppstickare kan man säga.
Mm. Men jag tror Mastercard satsar lite mer på att vara väldigt... alltså att alltid hänga med i svängarna och liksom inte halka efter.
Nej, precis. Och man kan också snacka med kryptovalutor också, som många spekulerar i. Att Visa måste gå faktiskt med på detta och har kryptovalutekort.
Mm.
Så de är ändå proaktiva och hänger med i utvecklingen.
Mm.
Det är inga, vad ska man säga, de hänger med i utvecklingen. De släpper inte efter liksom.
Nej. Och det är, men det är ju så ett bra tecken på, för att det är vi, man kan ju snacka om att kommer det här, alltså vi vet ju att Swish till exempel börjar ju, alltså det funkar ju jättebra, och att det kanske blir någonting som tar över allt mer och mer, och att det kan komma påverka vi som Mastercard. Men då har man ju gjort det som Mastercard, en sån här lösning, att och det finns ju flera typer av olika liknande lösningar, men att man kan ha sitt kort digitalt i mobilen.
Mm, det har jag.
Så kan man ju, ja,
Apple
precis.
Pay.
Ja, exakt. Och det är ju, då är det ju superbra för Mastercard, för då får ju de fortfarande den här
funktionsavgiften. Ja, precis. Precis. Och sen finns ju en annan nackdel. Om man använder Swish så kan man ju gå miste om så här garantier och poängintjäning och återbetalningsskydd.
Som kund då?
Ja, som kund. Mm. Så du missar ju det. Ofta med Swish.
Ja, så du ska kanske inte köpa en resa på Swish?
Nej, jag tror inte man kommer göra i framtiden faktiskt.
Nej, jag tror
eller att kanske. Men man vet ju inte, det kan komma nya saker. Vi har ingen aning. Så det finns ju alltid en risk med att investera i bolag.
Mm.
Får man tänka på.
Men där så kan man ju säga att American Express har satsat mycket mer. Och för att gå lite tillbaka till liksom hur deras intäkter ser ut, för att en ganska intressant grej är att Visa Mastercard har ungefär 4 gånger så stort börsvärde som American Express, men American Express omsätter ungefär dubbelt så mycket.
Ja, det är så.
Som Visa Mastercard. Ja,
ja, det är på grund av räntorna då, antar jag.
Ja,
och
precis.
Deras affärsmodell är annorlunda då.
Exakt, så det här, då har vi första delen är att deras räntor är indelade i dels räntebärande intäkter som är kopplade till de här krediterna hos kunderna. Och sen är det icke-bärande ränteintäkter. Och de här icke-bärande ränteintäkterna är ju dels höga transaktionsavgifter, för de är högre än vad vi som Mastercard har. Dels höga medlemsavgifter också varje år. De har också en stor andel intäkter, och där tjänar de väldigt mycket pengar på, och det är räntor på obetalda räkningar.
Oj.
Alltså kunder som glömmer betala sina räkningar. Det är tydligen en jättestor del av deras totala intäkter.
Oj, jäklar.
Och det här tillsammans med att de sedan har en affärsmodell som kallas spend-centric model.
Vad är det då?
Det innebär att de ska försöka få sina kunder att spendera så mycket som möjligt.
Mm.
Så till exempel då så kan du få fler förmåner om du spenderar mer och liksom på olika sätt. Och det här är oftast väldigt mycket kopplat till just så här lyxvaror, resor så. Så att ja, så det gör ju att en American Express-användare vill oftast det kanske spendera mer också, för dels för att få förmåner och dels också för att det ska vara värt att betala en ganska hög årlig medlemsavgift. Mm. Så därför har American Express dubbelt så stora intäkter.
Men konsumerar en American Express kund mer än en Visa-kund till exempel?
Ja, och faktum är så kan man ju, för det är ju det som en fråga man kan ställa, okej, varför, om nu American Express tar 2,5% i transaktionsavgift, varför väljer butiker och företag ändå att acceptera det kortet? Och det är just för att, jo, en genomsnittlig American Express-användare spenderar mycket, mycket mer än en genomsnittlig Visa liksom, kortanvändare, ja, till exempel. Så till exempel då så spenderar en Amex-användare cirka $7,700 per kort per år.
Mm.
Mot att en Visa-användare spenderar ungefär $1,700 per kort.
Ja, det är en jäkla skillnad.
Exakt. Och det här vet man att så här, Amex-användare spenderar generellt mer när de handlar, och butikerna vill liksom inte riskera att förlora den typen av kundgrupp. Så därför väljer man att fortsätta acceptera.
Men då kanske man kan säga att American Express är mer konjunkturkänslig än Visa Mastercard till exempel.
Exakt. Och det är ju, där har ju liksom Discover lite till också. Discover är inte lika aggressiva i den här typen av...
Exklusivt kan man säga.
Ja, men de är inte lika aggressiva i den här typen av spänn, alltså att få kunder att spendera så mycket.
Nej, menar du? Ja, de är inte lika exklusiva som American Express då.
Ja, nej, precis. American Express är ju... väldigt duktiga på den här delen. Och med det sagt så är de båda bolagen ganska konjunkturkänsliga då.
Mm.
Och det kan man faktiskt se nu på aktiekursutvecklingen i år. Då har Visa och Mastercard, de är uppe 13% och 14%. American Express är back 3%, alltså de har minus 3%. Och Discover har backat 7% i år. Så det faller ju i linje med det här att det sker inga resor. Det är en tid nu där folk inte spenderar så, liksom, så mycket. Och liksom man sitter mycket hemma och sådär. Så varför ska man alltså, lägga mycket pengar på lyxvaror och restaurangbesök? Det finns ju, det gör man ju inte heller på samma sätt. Liksom.
Och sen har du ju en annan grej där med corona. Att vi reser ju inte lika mycket. Och faktum är att Mastercard och Visa till exempel, de tar högre transaktionsavgift när man reser utomlands.
Just
alltså
det.
Den här avgiften. Mm. Så de tjänar mindre pengar på att vi reser. Plus att det är lågkonjunktur också, vilket påverkar ju Visa, Mastercard och American Express och Discover också.
Mm.
Vi köper ju mindre.
Mm.
Man köper ju mer när det är högkonjunktur och vi köper lyxvaror, kläder och nu kanske det är mer mat och sånt där.
Mm. Precis.
Så det är ändå så här... stabil bransch att vara liksom, men den påverkas
precis
väldigt mycket av konjunkturen.
Så American Express och Discover påverkas ju mer nu, och det ser man ju, men så här aktiekursutvecklingar är mer volatil för de bolagen än Visa och Mastercard. Och men så här, du kommer ju alltid behöva handla mat och sådär, så att det, och Visa och Mastercard har ju liksom 52-36% i marknadsandel. Så de kommer väl fortsätta vara ganska stabila. Och jag tror definitivt att Mastercard är ju ett ganska roligt bolag också att satsa på, för att just som du säger liksom att så här, de är ju ganska i framkanten när det gäller liksom så här, teknologin och utvecklingen och liksom man märker att de investerar
proaktiva.
Mycket. Ja, de investerar mycket i den typen av verksamhet. Så.
Men om vi ska kolla lite på värderingarna då, för det måste man ju ta med i sin bedömning när man ska köpa ett bolag.
Ja, precis.
Så kan man ju säga att egentligen är alla de här branschkollegor, alla fyra, men Mastercard och Visa är ju lite mer lika än varandra, och Discover och American Express är ju mer lika än varandra. Så det är två olika grupper i gruppen liksom. Och då kan man ju se att Mastercard värderas högre än Visa, och det tror jag är främst för att de växer mer.
Mm.
Om de satsar mer på omsättningen än Visa gör. Mm. Och Visa satsar mer på att förbättra sina marginaler. Som vi tar till exempel där, så handlar man Mastercard på EV/EBIT på 40 och Visa på 29.
Mm.
Och EV/Sales är på 21 på Mastercard och på Visa är det 19.
Mm.
Så där ser vi att det är högre värdering på Mastercard.
Mm.
Och om vi sedan jämför American Express och Discover, så ser vi att American Express EV/EBIT är 40 och Discover är 42.
Mm.
Och EV/Sales på American Express är 4,4 och på Discover 5.
Mm.
Så vi ser att det är lite värderingsskillnader här.
Mm. Det är det, verkligen.
Precis.
Det här är ju liksom, det speglar ju vad aktiemarknaden tycker om bolagen.
Vad de tror i framtiden liksom.
Mm. Precis, och men jag håller med. Jag tycker att det är en rätt värdering som marknaden har gjort här liksom, att
de här bolagen är alltid dyra liksom. Jag har kollat på Mastercard och Visa.
Mm.
Ja, jag vet inte hur länge. Mm. Jag ska köpa i dippen, men den går ju bara upp.
Ja, så där,
ibland är det bättre att köpa ett bolag som har hög värdering och låta det vara, om det är ett bra bolag.
Ja.
Och det är Mastercard ett bra exempel på.
Jag gick in i Mastercard för typ kanske ett år sedan någonting.
Mm.
Men jag kan verkligen, det är ju bra tips liksom, och så här, och det finns egentligen ingen anledning, alltså så här, gör man sin egen bedömning och ser att men det här bolaget, det finns ingen, alltså allting pekar på att det kommer gå jättebra i framtiden. Och just också varför vi kanske tycker lite extra mycket om Mastercard är just att så här, de har ju bevisat att de kan liksom öka, alltså ha en omsättningstillväxt.
Ta marknadsandelar också.
Ja, det är också liksom att så här, de växer, och ett sånt stort företag som ändå kan bevisa att de kan i en sån här typ av värld där liksom teknisk utveckling går ganska snabbt framåt, ändå kan vara så liksom snabb på bollen. Mm. Det tycker jag är ganska ett bra tecken.
Ja, det är coolt. Det är bra.
Så ja, och om man är liksom sugen på att investera, och trots att det är dyrt, men tycker man ändå att det liksom ser bra ut framöver, och att alla nyckeltal och sådär, att det klingar bra liksom, så börja lite grann liksom, och sen så...
Och sen får man ju inte underskatta de här konkurrensfördelarna också med oligopolmarknad. Det är ju enorma inträdesbarriärer.
Mm.
Så det tror jag man ska tänka på också när man investerar detta. Mm. Att det är svårt för andra konkurrenter att komma in.
Precis.
Men sen kan man ju inte säga att detta är en utdelning, för detta är inga aktier för utdelningsjägaren liksom. Man ska ju inte köpa det här för utdelning, även fast de har en bra utdelningshistorik, de ökar utdelningen nästan varje år. Men det är ju främst för kursutveckling. Det är inte för utdelningen.
Nej men exakt. Nej, men så det är spännande bolag.
Ja, verkligen. Ja, men om man ska kolla framåt på dessa bolag, vad ska man tänka på då? Eller finns det någonting som talar för det?
Ja, alltså, man tänker nu liksom, vad tjänar de pengar på? Jo, det är ju antal transaktioner. Och just nu så befinner vi ganska om vi lite lågkonjunktur skulle man kunna säga liksom. Och så vet vi inte hur det blir inom det närmaste året. Det kan ju bli sämre, eller så kanske det blir bättre på vaccinnyheterna. Men det, man kan ju säga att en växande medelklass kan ju vara någonting.
Ja, verkligen, alltså att vi får det bättre och bättre, och det har vi snackat om i andra avsnitt också. Att folk får det bättre och bättre, och då kan vi spendera mer. Och vilket gynnar de här kortjättarna.
Mm, precis. Det blir mer transaktioner då världen över. Och, så här, om man, och vi som Afrika som är så liksom, de är verkligen globala. De finns i varje hörn i princip. Så är det ju toppen med växande medelklass. Och det är ju någonting som de kommer vinna på säkert väldigt, väldigt mycket.
Ja, verkligen. Det tror jag verkligen. Och sen det här med generationsskiften också, att jag tror i alla fall, och det tror jag du håller med om, att jag tror inte våra barn kommer använda kontanter.
Nej.
Jag tror framtida generationer, eller vår generation, kommer inte heller ha några kontanter.
Nej, alltså det är väl väldigt få som gör det idag.
Mm.
I alla fall i vår generation. Sen tror jag också, när vi blir äldre så kommer ju vi vara lite mer vana vid att använda kort och sådär. Så att
jag tror vi kommer använda mobilen och kanske fingret till slut.
Chip i fingret.
Men på tal om det här med alltså kontanter och kort, så Sverige är väldigt långt framme i detta. Förra året så gjorde 13% av alla köp med kontanter. För 8 år sedan var det 39%.
Mm.
Så det går ju väldigt fort mot att vi har ett kontantfritt samhälle.
Mm.
Och det måste ju göra Mastercard och Visa jättemycket.
Verkligen.
Framförallt om då. Men även American Express och Discover.
Mm. Ja,
så det finns megatrender som går åt det hållet också.
Mm. Nej, så att det här är väl en bransch som har det en ganska ljus framtid.
Ja,
så fort man kommer liksom över coronapandemin liksom, så kommer det ljusna upp, tror jag.
Det tror jag med. Det tror jag med.
Ja, men det blir verkligen spännande att se. Men vi hoppas att det här avsnittet gjorde lite mer tydligare hur betalkortsbolagen ligger till. Och vad man kanske ska kolla lite efter när man jämför aktierna. För att just för att det är skillnader mellan Visa, Mastercard och American Express och Discover. Precis.
Ja, men jämför värderingen och sånt där, det tror jag är bra. Och läsa analyser på det finns jättemycket på nätet och YouTube och allt möjligt.
Verkligen.
Så kolla runt på det.
Det kan ni verkligen göra. Vi tänkte avsluta med att köra en liten utblick i Unga Aktiesparares kalender.
Ja, det tänkte vi göra. Och på tisdag då,
imorgon
då, så har Solna och Sundbyberg webbinarium med Söderberg Partners om finansiell och hållbar analys.
Yes. Jag tror att det börjar där på kvällskvisten någon gång.
Så kolla in det.
Kolla in det och bara in och anmäl er där. Det är ju också, webbinarier nu för tiden är ju så bra, för att man kan ju vara med på allting.
Jag kollade på Investor faktiskt förra veckan.
Ja, ah, kul.
Så det var jätteintressant. Ah. Bra jobbat där, ni som hade koll på det.
Snyggt. Och sen på onsdag, 2/12, så kör Malmö grundkurs i investeringar. De kommer köra lite fundamental analys.
Kul.
Så det har ju vi ett avsnitt om också.
Så det kan du lyssna på också. Det, vad heter avsnittet? Hur du gör din egen analys heter det.
Mm, så det exakt. Kan så får man lite tips då. Och fundamentala analys är ju, som ordet låter, det är ju en fundamental del i när man ska avgöra sin investering.
Precis.
Om det är bra eller inte. Så det kommer de gå igenom på onsdag, där på kvällen. Och det var det Unga Aktiesparare hade för den här veckan.
Och sen har vi också att UA Ulricehamn söker nya styrelsemedlemmar.
Mm.
Så det hade, om någon är från Ulricehamn eller bor i näten där, så tycker jag ni ska söka.
Ja, och det är en fantastisk möjlighet att komma in i ett gäng. Och man behöver inte vara expert eller alltså närheten.
Man behöver inte kunna alls mycket.
Nej.
Det är bara att du har ett brinnande intresse liksom, så räcker det och du kommer långt på det. Och du kommer lära dig jättemycket.
Ja, verkligen. Och komma in i ett kul sammanhang och sådär. Så att, det kan jag verkligen tipsa om.
Verkligen.
Så kolla in det.
Yes. Och sen får ni inte glömma att kolla in vår Instagram också.
Nej.
Där vi heter Någonting om aktier.
Exakt. Och nu finns vi även på Twitter under samma namn, Någonting om aktier. Och sen får ni inte heller glömma att mejla in frågor till oss.
Precis. Vi tar emot så många frågor som möjligt. Det är jättekul när ni skriver. Liksom.
Verkligen. Så att, och funderingar eller feedback.
Ja, verkligen. Det är bara kul att höra. Liksom.
Så är det bara att mejla in till nantingomaktier@gmail.com.
Precis.
Så får vi se om vi får några frågor till nästa vecka.
Precis. Detta var allt för idag.
Det var det.
Yes.
Hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ha
det
gött.
Tja.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.